Varmt välkommen. Här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Jag vill tala något om Paulus och den kamp han hade för evangelium. Han kämpade för evangelium. Det var hans mål att nå människor med budskapet om Herren Jesus Kristus. Och att på platser dit han kom se till att det bildades församlingar. Och en plats där Paulus stannade längre än vid någon annan plats, det var Efesus. Man kan läsa om den här platsen i Efesus. Det var ju en livlig och pulserande stad. Ett stort handelscentrum. Det fanns en hamn där. Mycket import och export. Det var ett rikt kulturliv och det fanns många religiösa aktiviteter. Något som gav den här staden sin prägel, det var ju det enorma Artemis-templet. Och det räknades vara en av de viktigaste platserna för folk från många olika länder att besöka, speciellt under antiken. Templet, det var vida berömt. Det finns med i den äldsta listan över antikens 7 underverk. Och där räknas det som det främsta. Artemis eller Diana, som romarna namngav gudinnan. Det var en kombination av en modergudinna och beskyddare av barn. Det var en kult som intog en mycket central plats i efesiernas liv och påverkade dem inom många olika områden, såväl ekonomiskt som religiöst. Artemis dyrkades främst utav kvinnor som på olika sätt tjänade i templet som prästinnor. Ofta kom de dit i ung ålder som jungfrur och enligt vissa historiker så ägnade de sig åt tempelprostitution. Medan andra historiker menar att kulten inte inkluderade prostitution. Hur som helst är man ganska överens om att en slags ceremoniell prostitution förekom i Efesus. Det vi kan läsa om när Paulus var i staden, det visar att det här templet, alltså Artemis-templet, det drog in stora summor pengar till staden. Och vi ska läsa ur Apostlagärningarna där det beskrivs hur hela staden kom i upplopp då de här inkomsterna hotades. Det står i Apostlagärningarna 19 från vers 23. Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis-tempel i silver, vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sade: "Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende. Och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet." När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: "Stor är Efesiernas Artemis." Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarkus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket, men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör i ett par timmar: stor är Efesiernas Artemis. Men statssekreteraren lugnade folket och sa: Efesier, finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det, och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon, så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp, så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han folksamlingen. Så långt bibeltexten. Ja, utmaningen att missionera Efesus, den var stor, och Paulus, han dröjde länge i den här staden. Det var verkligen en stor utmaning, som sagt. Och under 3 års tid stannade Paulus där. Han undervisade och han utrustade lärjungar, såväl kvinnor som män, med evangelium. Varje dag, kan vi läsa i det samma kapitlet här, så samlades man i Tyrannus lärosal till samtal. Och man förstår också av de brev Paulus författade i Efesus att han var angelägen om att ge församlingarna en solid grund att stå på. Det fanns många illasinnade krafter som gjorde vad de kunde för att hindra att evangelium spreds. Från Tyrannus lärosal gick Herrens ord ut så att alla som bodde i Asien, både judar och greker, nåddes av budskapet. Det var en uppgift som Paulus hade här och som han verkligen gick in för. Och vi kan läsa också i hans brev och vidare i apostelgärningarna hur syskon sändes till olika platser, hur syskon for till olika platser och förde med sig evangelium. Som sagt, så präglades livet i Efesus av den här gudinnekulten. Och Paulus, han oroades verkligen över influenserna som också nådde församlingarna. När han vid ett senare tillfälle reste från Troas mot Jerusalem, så stannade han till i Miletos. Och därifrån skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Då de kom så talade han allvarligt om uppgiften att fullborda det uppdrag han hade fått av Herren Jesus. Det här att vittna om Guds nåds evangelium. Han berättade vid det här mötet om hur den helige ande visade honom vad som låg framför. Hur bojor och lidanden väntade. Och så sa han också att de aldrig mer skulle få träffa honom. Paulus visste att den väg han skulle fortsätta här nu skulle leda till en skilsmässa. Alltså att han skulle inte komma tillbaka till de här platserna något mer. Sen följde en uppmaning tillsammans med en allvarlig varning om evangeliets fiende. Och vi läser här Apostlagärningarna 20 från vers 28. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Det var allvarliga ord som Paulus här överlämnade till församlingarna. Alltså det var ju många husförsamlingar i Efesus. Och det här budskapet om rovlystna vargar ska vi koppla direkt till dessa influenser som kom ifrån den här kulten som var rådande i Efesus. Och vi kan också se likheter med New Age och det här tänkesättet som där förmedlas. Det var alltså avsteg från evangelium man skulle akta sig för. Och Paulus skriver att de kommer att komma och de kommer inte att skona jorden. De kommer att förvränga sanningen och så vidare. En del år senare så har Paulus nått Rom, inte på det sätt som han tänkte, men via Jerusalem och en lång fångenskap där, så sändes han som fånge till Rom, och han var med om en strapatsrik resa där han fick lida skeppsbrott bland annat. Men han nådde fram till Rom och blev där satt i förvar. Och under sitt första förvar där så skriver han ett brev till församlingen i Efesus. Trots att han sitter inlåst så finns det inget av klagande i brevet. Tvärtom, man ser fadersgestalten, det här utgivandet. Brevet är fullt av uppmaningar att leva värdigt kallelsen, att stå fasta i tron och inte låta sig drivas omkring av varje vindkast i läran. Och ett citat, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse, var från det 4:e kapitlet. Ja, Paulus, han tar upp många viktiga grundläggande frågor i detta brev till församlingen i Efesus. Och så påminner han om hur viktig vars och ens uppgift är. Han vänder sig till hela församlingen. Han vänder sig till kvinnor såväl som till män. Han skriver här om hur Gud kallat till apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, med syftet att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron. Alla, var och en, det är ett uttryck som återkommer i brevet i brev som Paulus har skrivit, då han uppmanar just till de här viktiga funktionerna i församlingen, till den tjänst vi har. Han uppmanar var och en alltså att låta sig användas som redskap, men på ordets grund. Och brevet, det avslutas med den här uppmaningen att stå starka, att ikläda sig Guds vapenrustning. Alltså en vapenrustning har man ju för att försvara sig, för att stå emot. Och han förklarar också att kampen inte är mot kött och blod. Alltså det handlar inte om kötsliga vapen, om militärvapen, om pilbågar och allt vad det kan vara, svärd och så vidare. Utan det är en kamp mot furstar, makter, världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Så förklarar han det i den här uppmaningen att ikläda sig Guds vapenrustning. Och att göra detta under ständig åkallan och bön. Här har vi vårt vapen, bönen och ordet. Och det här brevet vet vi har ju blivit till enormt stor hjälp för många Herrens tjänare och församlingar genom årtusenden som hunnit passera. Åren går och ytterligare några år senare, efter att Efesierbrevet författats, så sände Paulus ytterligare ett brev till Efesus. Paulus var på resa och den här gången skrev han till sin andlige son Timoteus. Timoteus hade vid det här laget tjänat troget tillsammans med Paulus under många år. De hade kämpat och varit med och startat husförsamlingar på ort efter ort, förmanat, undervisat och så vidare. Att Timoteus, han var en brinnande evangelist. Och nu nås han här av ett allvarligt brev där Paulus uttrycker först då att han vill att Timoteus stannar ytterligare i Efesus. Han vill alltså att Timoteus ska stanna. Timoteus var ju ingen församlingsföreståndare, alltså en herde på det sättet, utan han hade en evangelists kallelse. Och han hade en uppgift i Efesus. För det hände saker där som behövde ta sig tur med. Paulus skriver, och det står så här i första kapitlet, att han förmanar vissa där att inte förkunna falska läror eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Det fanns alltså påtagliga influenser från falska lärare som hade kommit in i församlingen, och det här måste tas på allvar. Och kom ihåg, Efesus, det var ju kraftigt påverkat utav Artemiskulten och hela dess verksamhet, socialt, ekonomiskt, religiöst, och det här sökte på olika sätt att komma in också i församlingarna. Det var ju främst kvinnorna som var utsatta och uppmanades att vörda gudinnan och hänge sig åt den tjänsten. Det här tog sig många uttryck. Bland annat syntes det i klädsel, utsmyckning och så vidare. I brevet här så uppmanar Paulus männen att lyfta heliga händer. Och kvinnorna att inte identifiera sig med denna Artemiskult i sin klädsel, i utsmyckningen och så vidare. Utan snarare att ödmjukhet likbildas med Kristus i Guds fruktan och goda gärningar. Sen kommer en vers. Det står om en kvinna eller flera. Det står en kvinna uppmanas att i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Sätt detta i relation till Paulus varningar om hur glupska vargar ska komma in och de kommer inte att skona jorden. Villolärare. Och vi möter här en kvinna som uppmanas att i stillhet ta emot undervisning. Det var ett budskap om nåd på ett sätt. Att hon inte stöttes ut. Men hon uppmanades att verkligen besinna sig. Stanna upp. Ta emot undervisning. Lyssna till den sunda läran. Underordna dig. En kamp alltså mot villoläror. Inte mot kvinnors kallelse att undervisa. Tyvärr så har den här versen ofta missbrukats just för att förringa och tysta ner kvinnor som har fått en kallelse av Gud att föra ordet vidare, att sprida evangelium. Det är ett uppdrag som vi har fått var och en. Gud utrustar och använder både män och kvinnor i sin tjänst. Och det här är något som aposteln Paulus skriver om och som många av hans medarbetare vittnar om, som vi kan läsa om. Och något som Timoteus också var väl medveten om. Paulus skriver exempelvis hur han önskar att alla profeterar, det vill säga talar ut ett budskap genom ett direkt tilltal från Herren eller genom förkunnelse och undervisning. Så här skriver han till församlingen i Korint. Och det här brevet författades då han var i Efesus. Jag önskar att ni alla, alltså både män och kvinnor, ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Nya testamentet talar nästan uteslutande om husförsamlingar, då den nämner församlingar. Det existerade ingenting annat och det fanns heller inga uppmaningar om att skapa stora, starka organisationer eller bygga kyrkor. Den här problematiken med kvinnors tjänst och så vidare, den kan man ju se historiskt hur den uppstod i samband med att församlingarna började bli något annat än vad som var tänkt. Det som var det lilla enkla, det som var husförsamlingar, en naturlig plats där man umgicks utan positionstänkande. Husförsamlingar där man samlades i all enkelhet, det förbyttes mot katedraler, positioner, prästerskap med skrudar och makt över människor. Där uppstod den här problematiken då man tryckte ner det motsatta könet. Nog om detta. Det är inte ämne för det här programmet, men kom ihåg att vi tillsammans är tempel åt Herren och den naturliga mötesplatsen. Den talar om
enkelhet, ingen hierarki, ingen tävlingskamp om positioner. Det finns många varningar i Bibeln, verkligen, som vi har läst om här, om hur villoläror tränger in i församlingen. Det finns varningar och oftast handlar de om rent konkreta ting, som hur rika förtrycker fattiga, även inom församlingar. Paulus brev till Timoteus, som vi har läst här, då han befann sig i Efesus, det avslutar med den här uppmaningen: att vara rik på goda gärningar, att vara generös och dela med sig. Det står så här: käre Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig och vänd dig bort från det oandliga tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåden vare med er.
Ja, Paulus, han uttrycker verkligen en oro för församlingen i Efesus. Vi har läst här nu hur han först under 3 års tid befann sig på plats i Efesus, uppmanade, förmanade, undervisade och utrustade församlingen för att sprida ett sant, förtroendefullt budskap till världen. Budskapet om Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han gav den här utrustningen genom att bedja för människor, bedja för sina medarbetare. Inledningsvis i Apostelgärningarna 19, där det handlar om hur han kom till Efesus, så kan vi läsa om 12 män som han la händerna på, bad för. Han döpte dem och de blev uppfyllda av helig ande. Och det här är också en förutsättning. Vi behöver bli fyllda av Guds ande. Vår kamp är inte, som vi läste tidigare, av kött och blod. Paulus nit och omsorg om församlingen i Efesus, den gäller också idag i överförd mening. Det är många som förtrycks i dagens kristenhet. Det är många som vilseleds. Men kom ihåg, vi har fått ett evangelium som är stabilt, som är levande och som kan hjälpa människor att nå fram till målet. Först behöver vi få möta Jesus. Vi behöver se honom, möta honom varje dag i bön, i gemenskap och så vidare. Och så hjälpa människor fram på den vägen. Sen väntar ett mål. Och jag ska avsluta med att läsa ur Paulus andra brev till Timoteus, som blev ett avskedsbrev. Aposteln står inför döden. Han kommer att avrättas med svärd så småningom. Och innan det så skrev han det här: själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Det får bli sluthälsningen i det här programmet, som har handlat om Paulus kamp för församlingen i Efesus. Och låt det få bli också din kamp för Jesu Kristi församling idag. Snart kommer Jesus igen. Det här är ett program från Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Vi har en hemsida, maranata.se. Gud välsigne var och en.